Vi hälsar välkommen till veckans gäst här i Kalix-podden. En profil här i Kalix som ni alla tror jag känner igen med ett härligt leende. En del starka åsikter, men också en viktig del när det handlar om besöksnäringen här i Kalix. Ja, för några år sedan så var det ju också när man ville resa ifrån Kalix så bokar man oftast resa hos Marit. Vi kommer att berätta en nyhet kring det här med resebyråer här strax, men Marit Lindvall, välkommen hit.
Tack Reide. Kul att få vara här. Vilken trevlig presentation. Jätteroligt, tack.
Men jag tror att det stämmer att du har ju oftast ett leende på läpparna och du är oftast väldigt glad och spontan och sånt där. Men också en kvinna som kan vara rak och tydlig.
Ja, men det stämmer. det håller jag med. Jo, men jag är oftast väldigt positiv. Det är jag tycker om mötet med människor. Jag tycker om positiva människor och jag tycker om att vända negativa människor till positiva människor. Och ja, sen också, självklart, jo, jag är en person som har starka åsikter och jag försöker få fram dem när de är viktiga. Och givetvis föra fram dem på ett vettigt sätt.
Vi kommer att prata om din uppväxt som var i Jämtland, Östersund, men också i Sundsvall i Västernorrland. Vi kommer att prata om din tid i Haparanda, ditt engagemang för resebranschen och ditt sätt att vara som entreprenör på senaste åren. Ja, det har ju blivit rätt många år. Det är ju positiva delar, men vi kommer också att prata om en del tuffa saker som du har varit med om i ditt liv.
Mm, precis, men det har ju varit, jag är ju idag 55 år ung och det har ju hänt en hel del under mitt liv, så både positiva och negativa saker som har så att säga etsat sig fast eller skapat min personlighet och mitt sätt att vara, tror jag.
Uppväxt, född och uppvuxen i Östersund?
Född i Östersund 1967. Mina föräldrar flyttade då till Sverige på grund av det var arbetsbrist i Sverige, så de kom från Finland. Och sen flyttade vi ner då till Sundsvall ganska fort. Jag var inte många månader där mina föräldrar började jobba inom industrin. Gick skola där och vi umgicks ju väldigt mycket med finländare. Och det jag kommer ihåg när jag ska börja min sex års var väl att min svenska var ju inte så jättebra. För att jag hade ju mestadels bara pratat finska. Men jag lärde mig ju ganska fort så att både pratade och också pratade svenska. Så, att, ja. Så där var vi och där bodde vi då tills jag var 9 år. Upp varenda lov, påsklov, höstlov, allt vad som fanns, så var husvagnen, bilen laddad. Nu ska vi upp norröver då till finska Ylitornio där mina föräldrar härstammar ifrån. Så att då gick flyttlasset när jag var 9 och sen dess har jag bott och verkat här i Kalix.
Och det var mitt i skoltiden då som ni flyttade?
Det där kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag vet att jag började trean i Karlsborg, Karlsborg bodde där på höghusvägen då när Karlsborg ännu var väldigt stort. Men trean vet jag att jag började, men det var nog sommar när vi flyttade, så jag började min klass 3 på hösten där.
Innan ni flyttade så blev det en del resor upp till Finland då, och ni passerade Björkfors, och jag vet att du har en liten förkärlek just till Björkfors.
Ja, jag har ju det. Det är faktiskt ganska roligt för att hur den var, alltså vi åker upp och man behöver alltid då med bil på den tiden och vaknar alltid till liv eller på sig mellan Luleå och hitanför Luleå, och så viker vi alltid av innan Sankt mot Björkfors, och då tittar jag alltid på Björkfors kyrka, den står vit med vackra lamporna och den var så fin. Och så ser jag Björkfors herrgård och då sa jag alltid till mamma att i den kyrkan ska jag gifta mig och i det huset ska jag bo. Och faktiskt så blev det. För efter många om och men och många år och när jag då väl är bosatt i Kalix och så träffar jag ju då min nuvarande man som är då från Björkfors, då var jag 16 år. Så jag har gift mig i den kyrkan och jag har bott i den här gården. Och min man har ju väldigt mycket också förkärlek till den här kyrkan, för att det var hans pappa Arne Lindvall då, som gjorde de här, satt upp belysningen när man flyttade kyrkan då till Björkfors. Lindvalls Espinära hette ju då hans pappas företag, väldigt också känd elfirma var ju de då på den tiden innan då hans pappa dog väldigt ung. Så att den kyrkan där är jag vigd och Björkfors herrgård då, där har jag bott.
Den är ju så vacker, den här kyrkan.
Mm. Att den är. Men den är ju så, den är ju, det är som en kyrka ska se ut, tycker jag. Så att, och väldigt söt invändigt. Jo, men det, vi har mycket kärlek till kyrkan där. Ja, och Björkfors också faktiskt. Vi var ju på väg och skulle bygga ett hus där när vi då väl skulle bygga hus. Men så blev det ju inte, utan nu får vi istället besöka byn när vi känner för det.
Men innan dess så valde du, för du ville ju bli frisör, att ta pick och pack och åka väg själv till Sundsvall.
Ja, det var ju det jag gjorde. Vi flyttade upp när jag var 9 år och sen gick jag grundskolan, och när jag gick i 9:e klass så kände jag ju att men alltså, det här är ju inte, alltså jag ville ju bli frisör och hade tyvärr för dåliga betyg för att komma in på frisörlinjen som var på den tiden. Så jag började jobba lokalt här på en salong, Gudruns salong jobbade jag ett bra tag, och så sen får jag faktiskt i Sundsvall då, innan allt det här då med Björkfors, till och jobba på en salong där. Men 16 år är man väl kanske inte så jättemogen för att flytta, och inte ens då om man är det nu, det vet jag inte, men jag var ju kanske inte det, utan jag ringer ett samtal och ringer till pappa och mamma och säger att nej, men jag vill flytta, jag vill komma hem igen, och jag lovar, det tog inte många timmar så stod pappa utanför lägenheten med släp och bil och skulle ta mig hem. Och därefter, som sagt, när jag då väl kommer hem, så blev det den här Björkfors-grejen då, att jag blev kär och fast.
Och så småningom träffade din man, som vi berättade nyss. Men det har blivit Kalix sen dess. Ni har stannat kvar här.
Ja, men vi har ju det. Alltså, jag tycker att Kalix är fantastisk. Alltså, om vi säger så här. Kalix för mig tycker jag blir bara vackrare och vackrare ju äldre jag blir. Alltså, man ser ju orten, stället, allting med andra ögon ju äldre man blir. Men visst, då, jo, vi var väldigt Kalix-kära bägge två. Kära i varandra också, och tog inte lång tid så ja, men jag blev gravid, och ja, men vi gifte oss, och så ja, vi fick barn, vi fick ett barn som var väldigt sjukt. Gabriella, vår äldsta dotter, föddes då med en allvarlig njursjukdom, och när det här hände så då kände vi att ja, men då behövde man mycket trygghet, och då hade vi tryggheten här. Vi hade våra våra mödrar var här, våra föräldrar, vänner, och på den vägen har det blivit att vi har blivit kvar här av någon anledning. Nej, för det mesta faktiskt för att det är väldigt tryggt.
Att i den åldern, ändå relativt ung, få ett barn som får en allvarlig sjukdom, förstår att den tiden var oerhört tuff för er.
Men det var det ju, absolut. Jag brukar säga så här allmänt, att jag tror inte att jag och Göte hade haft den relationen eller det äktenskapet vi har idag om inte vi hade haft det här med Gabriella. För då var vi tvungna att faktiskt, vi gick ihop väldigt mycket när det här hände. Hade lika väl kunnat gått, för på grund av vår ungdom, att man inte kanske förstod allvaret i det hela, att vi också hade kunnat gått isär. Men nu lever jag ju med de flesta nu som känner till Göte, att han är extremt, extremt lugn och sansad. Och som sagt, han är ju mitt ankare i livet. Medan jag är uppe där uppe någonstans, ja, så tar han ner. Men nej, nu ska vi landa. Och det var nog mycket på grund av honom. Alltså, nu tar vi tag i det här, nu måste vi lösa, hitta styrka, nu ska vi rida genom det som händer. Och där och då så förstod inte vi hur allvarligt det var egentligen. Men det var bara, så, nu tar vi tag i det och se till att det blir det bästa av det som är, det vi kan påverka.
För det var väldigt allvarligt.
Ja, hon föddes med en allvarlig njursjukdom då, som ja, det heter cystnjurar, men i alla fall där man säger att utgången med den diagnosen oftast var dödlig. Men Gabriella hade ju då en diagnos som var lite annorlunda, den avvek ifrån det man säger. Grundsjukdomen hade hon en liten avvikelse, så att från att hon var då ett halvår, så om man upptäckte den här sjukdomen delvis då i Boden, så var vi ju snabbt nere i Huddinge och började få professionell, alltså riktigt, riktigt bra vård. Och där man sa till oss allvaret med sjukdomen och vad som kommer hända framledes.
Jag tar dig som en person som har en väldigt stark vilja. som har du bestämt dig för någonting så driver du gärna igenom det också. Du får gärna rätta mig om jag har fel, men jag får den bilden av dig i alla fall. I det här fallet så var det också väldigt viktigt att du hade den här starka viljan.
Mm. Ja, det stämmer. Ja, men så här var det ju att hennes sjukdom var så pass allvarlig som vi visste kommer leda till att hon måste behöva ha ett nytt organ, en njurtransplantation. Och det sa de att det är det enda alternativ som kommer vara, om det då blir dialys innan eller någonting sådant, det fick vi ju se. Men man började i alla fall att utreda Gabriella för en organdonation då när hon var 2 år. Och där man väljer att utreda hennes pappa. Och den utredningen höll man på i ungefär 2 års tid, mellan 1,5 och 2 år. Där vi då får klart att Göte kan ge åt henne en njure när det då väl blir dags. För det här handlar ju om att man ger ju inte bara en njure till en person bara för att nu ska vi byta ut en njure, utan det här handlar om att man går ner med, man bryter ner funktioner, man väntar tills funktionen har gått ner till minimum innan man väljer att sätta in det nya organet, detta för att man ska minska avstötningsrisken. Men i alla fall, han var utredd och så gick det bra. Utredningen, vi visste att okej, han kommer ska ge den här njuren någon gång i alla fall. Och det tog till hon var 7 år. Hon hann gå ettan, hon hann gå första terminen ettan. Och så blir hon jättedålig då mellan jul och nyår 93-94 där. Så vi får ju åka akut ner till Huddinge sjukhus. Och så, ja, då ser man att ligger hennes njurfunktion på 9%. Och varför jag säger 9%? Människans maximala funktion är 130%. Det är inte 100, utan det är 130. Men då är hon nere på 9%. Och vi får ett datum att 2 februari då är transplantation. Då ska vi ta en njure och ge henne en ny njure. Vi kommer hem och ja, med viss tankar, funderingar. Nu är vi där vart vi har väntat på, och det är en stor operation, transplantationer. Nu pratar vi för över 20 år sedan, snart 30 år sedan. Så Göte, min man, han varit jätteängslig, orolig. Nej, men jag klarar inte av det här. Alltså, det här är inte riktigt vad han var beredd på eller inställd på. Han visste om att det ska ske, men nej. Han klarar inte av det rent mentalt. Nej, men då känner jag, men jag kan ge en njure, tyckte jag. Nej, men jag tycker, och som mamma, jag vet inte, jag fick en sån här connection att men nu vill jag göra det här. Nu ska jag, det var min lilla ego-boost. Och för mig var inte det heller så avskräckande att han sa att nej, jag vill inte, jag kan inte. För att jag hade då suttit och jobbat i många, många år i en styrgrupp för njursjuka barn i Sverige. Där vi hade fått vara med om den här just människans, hur vi reagerar och hur vi agerar på olika sätt. Det finns föräldrar som vill ge en njure som inte kan. Det finns de som kan som inte vill. Och så finns det givetvis de här då som, det här med att nekro från avlidna och sådär. Men i alla fall, så det är en problematik som finns. Så att Då valde jag att de fick lägga in mig då i Boden, då Tidaboden sjukhus, och börja utreda mig. Och det gör man då under en vecka, det man hade gjort på Göte under flera år. Och jag satt där och broderade och tyckte, åh gud, det här var egen tv, men det var bra. Jag kommer hem på fredagen och på måndagen ringer då Gunnar Tydén från Huddinge sjukhus och säger, hej Marit, att nu har vi fått dina resultat och tyvärr du är inte godkänd som donator. Och jag sa, vad menar du? Ja, du har jättebra njurvärde, men du har för dålig njurfunktion. Nej, men så det där kan ju inte stämma. Nej. Det vill jag, tycker att jag diskuterar mot en professor, men kirurg, absolut, det gör jag. Så jag kräver av honom att jag ska få göra en ny filtration, som det heter då. Och blir inlagd då på onsdag samma vecka. Och man gör denna då filtration för att se funktionen på njuren. Och på fredag ringer Gunnar Tydén. Amen, Marit, du är välkommen. Du har ju perfekt njurfunktion. Och det där är ju mycket för att jag är så envis. Nej, men jag känner, kan ju inte stämma. Fredag får ju besked. Söndagen åker vi ner. Tisdagen efter då får Gabriella min njure. Och det gick ju jättebra.
Gabriella då, som bor här i Kalix då?
Mm. Jajamensan, hon bor i porten. Vi har ju alla våra, eller vi har ju 4 döttrar, men 3 bor på orten och en har valt att lämna. Och jag saknar henne jättemycket. Fast nej, men hon bor i Sverige, eller för hon bor i Sandviken, Nikita då. Men nej, men vi, våra döttrar bor ju här. Så att, ja, och hon mår jättebra.
Men det krävs ju ändå lite grann att man ska säga till en docent, professor, att nej, nu har du fel. Nu får du göra om det här.
Ja, men faktiskt, hon hade en läkare också före som hette då Ulla Berg. Och just det här, när vi kom in första gången med henne, så var det ju mycket det här hur allvarligt sjuk hon var och hur utgången kommer bli. Och vi kommer mest troligt inte klara av henne. Och jag bara, det stämmer inte. Och då ska ni veta, då var jag 19 år. Och hon bara, ja men så nämligen, så det stämmer inte, nej. Och det där hon skrattat åt idag, Ulla Berg, att ja Marit, att du hade ju faktiskt ganska mycket rätt. Och det är väl ändå okej, jag är ju inte läkarkunnig på något, så jag har inte någon medicinsk kunnighet. Men jag sa, allt det hon sa till mig stämde ju inte likväl som vad han sa, Gunnar Tydén, stämde ju inte heller, kände ju jag. Jag menar, diskussion, motargumentera. Det är kanske det också som är en av mina bra egenskaper, också kanske mina dåliga egenskaper. Man kan ju vända på det.
Ja, som ni hör, Marit har en hel del att berätta om det positiva och det som också har varit lite tuffare i livet. Om vi inleder lite grann med det här som händer och sker med Ice and Light Village. Det är en fantastisk grej du har kommit på att berätta.
Ja, jag får väldigt många frågor. Hur kan man komma på en sån där grej? Ja, hur kan man? Jag har inte på pappret att jag har någon diagnos, men jag antar att jag har alla bokstäver mellan A och Ö. Lite känsla börjar bli så. Jag har inte på papper. Men det var ju samband med när vi fick Polar Explorer till Axelsvik. Faktiskt när de som driver det idag, Olga och Alon, börjar prata om, men herregud, alltså, varför kan inte någon bygga igloos här i Kalix? Jag vill berätta då att varför jag var på möte med dem var för att jag skulle vara den som skulle sälja biljetterna till isbrytaren. Men i alla fall, då nämnde hon det och då lyfte jag fram frågan till andra då hotellentreprenörer här i Kalix. Och jag menar, kan inte ni bygga igloos här? Och jag förstår, det är inte så bara. Men jag är ju inte, nej, jag är inte, ja, den som är den, utan Ida, min dotter, hon säger, alltså mamma, men gör något, så sluta bara prata om det här, gör någonting, börja dra igång. Så jag tar ju kontakt med Hans Sundell på näringslivet. Han kopplar samman mig med Folke Boman. Och Folke då, denna stjärna, började då hjälpa mig med att, ja, men då, hur man gör ett projekt. Sånt här som inte jag kan, nej. Men Folke, en klippa som jag säger, han stöttade mig. Vi var på landstinget, på huset där i Luleå, och pratade med dem inom regionen. Och givetvis så tog min systerdotter, som har ritat dem, som är arkitekt, Emma, bor i Göteborg, jätteduktig, hade henne som då arkitekt, men lyfte fram min idé till regionen. Och sen är ju det här, ja men turism, vad kommer man med, vad gör man för någonting, vad har man för idéer? Jag har ju jättemycket idéer, och jag har ännu mer idéer ännu med iglossarna, det är inte det, men så vart det. Jag fick med mig regionen, de tyckte det var en jätterolig idé, och sen drog vi igång. Så ja, träbyggarna i Töre gjorde stugor. Jack Sahl i Övertorne, det här producerat. Alltså använt mycket lokala. Använt lokal fotograf för temat i varje iglo. Lennart Åström, använt Johanna idag Westman, designgrupper som har inrett. Ja, nej, men också får jättemycket positiv feedback från gäster, utomstående. Ja, och framförallt kommunen har ju varit en klippa. De står ju på ett underbart läge idag, alltså jättefint. Så känns kul, och jag har en hel del andra idéer, men ja. Mm.
Och det här har ju spridits över hela världen. Det är ju många influencers exempelvis som har varit och besökt dig. Du har ju ett koncept som är unikt här uppe.
Ja, jag har en annan väldigt kollega i branschen som säger att jag hatar ordet unik. Alltså, jag verkligen har. Så jag var ju rädd att använda det ordet, för det kommer bli så förbannad om jag säger unik. Men hon sa, nej men Marit, du får säga, för ditt är unikt. Det är faktiskt den enda iglobyn i Sverige, än så länge, alltså i dagens läge. Och sen, iglo, okej, okay, men det är ju en fejkad plastkupol, det är lite annorlunda. Det är gjort för att sticka ut lite grann. Det är lika väl som du bygger ett hus i träd i Haralds. Det är för att få det här lite annorlunda, unika. Så jo, jag kan säga att jag har en unik produkt.
får man fråga vilken gäst som har varit mest exklusiv eller hålls det hemligt? Det kan ju vara så att vissa gäster inte vill att man nämner att man har varit på en viss plats.
Om vi säger så här, jag har ju inte haft kändisar som alla de här kändisar som vi haft, det var ju stora influencers har det ju varit. De har ju själv gått ut i media. Jag hade ju Sanna Nilsen, bodde ju hos mig också. Jag har faktiskt haft en sheik från Dubai och han ville vara väldigt privat som så. Det ville han vara. Jag känner tyvärr inte till sheikerna i Dubai, det gör jag inte, men han var. Men inte ingen sån där... Nej, ingen sådär riktigt kändis förutom då Sanna som jag tycker är väldigt känd. Mm.
Med din vänlighet så möter du dina gäster. Vad säger de om Kalix som besöksort?
De tycker, jag hade ett par gäster förra veckan och de sa det, de känner att det är sån positiv anda i Kalix, alltså generellt. Men jag tror det här är att också... Ja, men jag, för mig är värdskapet väldigt viktigt. Och det är där jag vet att jag vinner extremt mycket när mina gäster kommer. Och då ska jag observera och säga det här, att det här är jag som person. Det är ingenting som jag är påklistrat på något sätt, utan att jag är så här som person. Jag älskar mötet med kunderna eller med gästerna. Jag tycker om att berätta för de som vill om allt. Jag tycker om att lyfta fram Kalix. Det gör jag nog per automatik, för jag frågar alltid vad har de för tankar när de kommer hit. Vad vill de göra, vad vill de se? Nej, men spontant, de tycker att det är väldigt, väldigt trevligt. Sen att jag kan känna själv är att ibland är man lite hemmablind. Man kan som ibland stå som ett frågetecken, vänta nu, vad har vi att visa? Och där måste jag tycka bli lite bättre. Mycket är ju väldigt säsongsbetonat. Och det vet jag, men gud, vad har vi nu? Vänta, nu har vi just nu då, den här perioden är ju lite sämre. Jag har nu ett helt gäng som vill komma upp ifrån Italien och vill göra. De vill framförallt åka hundspann. Men jag sa, men vet du, det går inte. Nej, men så vi är ju en mellanperiod. Så att, nej men spontant, jag tycker vi har fantastiskt fina butiker, både jag menar, vi pratar in i centrala, vi pratar utanför Kalix. Jag tycker det är bra att vi lyfter fram våra matupplevelser, tycker jag. Så att, sen känner ju jag att ja, men drivet finns ju på många och vill. Alltså att, just att lyfta fram och jobba framåt i det som är för besöksnäringen och för de som ska komma hit.
Var det självklart att du skulle jobba med besöksnäringen? För att vi kommer ju in på att du har drivit en resebyrå under många, många år, både i Haparanda och i Kalix.
Nej, det var det ju inte. Jag hade ju resebyrån då i 14 år och så kom ju den här jättevärldstjänsten, corona kom ju, covid. Och där ser jag att från en dag till en annan så faller mitt livsverk som jag har drivit då i 14 och ett halvt års tid. Och det som vart mest där var ju att okej, då hade ju inte jag lagt krutet så mycket kanske på iglosarna som jag borde ha gjort. För jag har inte själv förstått hur mycket tid det tar att driva upp en sån verksamhet. Och där jag är idag. Så då la jag det krutet på det istället. Och kände så här, bara, ja, men nej, alltså, jag älskar resebyråbranschen. Jag älskar att jobba med människor. Jag älskar att skapa och paketera. Men det jag då såg i det här med eller har sett nu det här med iglosan. Är att många när de ska komma, ja men vart ligger ni? Vart är ni belä? Och där kom ju min andra yrkesrollsida. Ja, men då kan ni åka till Arland. Då kan ni flyga till Luleå. Då kan ni ta en hyrbil. Så kan ni, ja, och så börjar man där och hjälpa gästen framåt. Så att de hittar till oss. Och framförallt det jag då tycker är så kul är att då sitter jag också och hjälper dem vad de kan göra mer. De kanske sover två nätter hos mig. Men sen kanske de kan sova två nätter på något annat ställe. Eller ja, annan anläggning.
Men man ser dig, tror jag, som en väldigt social person. Var det också det som förde in dig att börja i en resebyrå? Just den här kontakten som du och jag sitter här med människan och ge råd, hjälpa till och ja.
Jag tror själv spontant att det där är, jo, det är mötet med människan som är väldigt. Sen har jag en extrem lust själv i att resa. Jag älskar att resa. Och det var ju det som jag tycker också att När kunden kom in på resebyrån, du vet, bara det här med att få vara med på deras resa hela tiden. Jag är ju som med, fast jag sitter och som säljer in det här. Att, ja, men, jag är med på Arlanda, jag är med på flyget, jag är med på, ja, men, resmålet där de är. Och det är ju det här som är så kul. Och just det här med att man skapar ett förtroende. Ja, men kom sen och berätta till mig. Blev det verkligen så som vi hade pratat om allt? Det är det här mötet och själva grejen, fantisera bort själv, få sitta och skapa. Och framförallt ha ja, men, glada människor. Alltså jätteglada, jättepositiva. Jo, absolut. Och det man brukar säga det är ju att ja, men, resa, det är ju den enda gången du... Det är det enda du... När du slösar och blir rik. Alltså du slösar... Ja, det är det som du betalar för som du blir rik av. Det är ju upplevelsen. Sen alltså resebyråbranschen är ju någonting som jag är väldigt, väldigt bra på. Alltså jag vet att jag är jätteduktig på mitt jobb och jag saknar ju det väldigt mycket.
Och därför kommer vi att presentera en nyhet alldeles strax. Men innan dess så händer det någonting när pandemin drog igång. Allt resande lades ju ner. Inga företag, myndigheter fick boka resor eller någonting. Alla skulle hålla sig hemma vid och så vidare. Och det var en väldigt, väldigt tuff tid för din del.
Ja, det var det. Det var fruktansvärt. Alltså det var från en dag till en annan. Bara så här full allting. Allt bara full, allt bara rasa. Fem personer utan jobb. Rädda det som räddas kan. Ja, men man försöker, man kämpar. Nej, men det var en sån chock. Och just resebyråbranschen har ju haft, vi har ju haft jättemånga svåra år. Både med vulkaner och askmoln och strejker. Så vi har ju hela tiden fått stå oss underifrån på något sätt. Nej, men sen att det kommer en pandemi som inte är mitt fel. Alltså verkligen inte. Och jag försökte alltså i 10 månader göra allt jag bara kan för att rädda det som räddas kan. Nej, men det gick inte. Det följde och det vart en jättejobbig konkurs som har tagit mig extremt mycket mentalt. Jag har skuldbelagt mig själv fast det är inte mitt fel. Jag har nästan, ja men kan jag gå ut på samhället? Mycket frågor, mycket funderingar. Absolut mycket positiva människor som har kommit och visat empati. Men sen har också kommit personer som tyckte att jaha, nej men, ja, varför blev det så här? Och, ja, men bland annat där man har ett presentkort. Ja, men jag kan ju inte göra någonting. Det går ju inte. Och som sagt, det är inte någonting som jag har påverkat. Så jag har varit skuldbelagd i så lång tid. Och inte riktigt veta ja, men hur ska jag göra? Eller hur ska jag agera egentligen?
Jag tänker att det måste vara en tuff känsla. Någonting som man inte själv påverkar i det här fallet då pandemin. Men att man måste fatta ett sådant beslut att lägga ner en verksamhet som man älskar att jobba med. Och man kan inte påverka egentligen utgången.
Ja, men så är det ju. Det är ju precis så där det är. Ja, men du har lagt ner själ, hjärta, skapat arbetstillfällen, alltså medarbetare som har brunnit för det de har gjort. Ja, men knyter kontakter med människor, alltså knyter kontakter med samarbetspartners. Allt har funkat, ja, men omsatt, ja, men alltså haft en bra omsättning med eller mycket, vill säga, mycket förtroende från gäster och affärskunder. Ja, och så ser du bara, ja, hej med den. Och jag menar, visst, många säger, jag menar reserver. Ja, men ett bolag har ju inte hur mycket reserver som helst. Och framförallt inte, ja, så pass mycket tjänar man inte på en resebyrå. Det är inte några extrema marginaler som man har i det avseendet. Det vi har som en fördel i resebyråbranschen, jo, vi får åka på studieresor. Det är ju vårt jobb. Det är ju det som är, men man blir ju inte varken förmögen. Och det är ju tuffa marginaler. Så att de reserverna tog ju slut väldigt, väldigt fort.
Men gott folk, nu kommer en jättebra nyhet till alla er som älskar att resa. Nu har nämligen Marit bestämt att öppna upp en resebyrå igen.
Ja, tänk. Det är helt galet. Ja. Nej, men så är det ju faktiskt. För det har ju varit många kontakter, många möten med människor där man kommer, snälla Marit, åh vad vi saknar dig. Och framförallt, alltså, alla människor har ju inte internet, alla kan inte, alla vet inte hur man skjuter, alla, det är mycket osäkerhet. Man vill ha den här fysiska personen som säger, men så här ska du göra, så här fungerar det, som jag hade när jag hade kontoret också, eller kontoren tidigare. Mycket frågor, mycket många affärskunder som har varit i kontakt med mig, som var nöjd med det, hur jag jobbade tidigare, som har tagit kontakt. Så att, ja, jag tänker dra igång igen. Så mitten på november har jag tänkt mig.
Vilken lokal blir det?
Det blir ju då där vi har haft det nya konditoriet var, mittemot Götamagasinet. Det blir ett krypin. Så det ska bli så här mysigt ställe där ni kommer och ja, men, sitta och prata om vad man har för tankar, funderingar. Men kunna hjälpa, ja, men, tåg, flyg, ja, men, you name it. Så där blir det. Så det ska bli mitt ställe och för mig också att jag får åka till jobbet. Förstå vilken lycka. Från att ha jobbat hemma i 2 år. Eller varit hemma i 2 år. Herregud, ska se. Orkat en
det är nästan, när man tittar på det här nu. Så ser man att det är nästan så att det tåras ögonen. Glädjetårar över att få möta människor igen på det här viset.
Ja, men så är det faktiskt. Och bara för att du säger så blir jag ju så. Då blir jag ju sådär att jag, ja, men det är faktiskt så. Ja, men så är det. Och just att det har lyckats. Jag har pratat om det. Jag har haft funderingar. Jag har tankar. Jag har pratat mycket med vänner, bekanta. Vad tycker man? Och ja, men när jag då väl får till det här som jag tänker så är ju alla väldigt, väldigt glad för min skull. Ja, och det hoppas jag också att kanske Kalixborna kommer vara.
Ja, vi sa det tidigare, den glädjande nyheten att en ny resebyrå ska alltså startas upp här i mitten av november. Min spontana känsla bara, hur ska du hinna med allting? Jag menar, du har ju hyfsat fullt upp just nu.
Ja, nej men, alltså, ja, jo, nej men det handlar om att man planerar om lite grann i livet. Drar jag igång en resebyrå så kommer jag skapa ett nytt arbetstillfälle till en annan person i en annan bransch. För det jag har ju möjlighet att då kanske leja in på vissa saker i Iglosan, bland annat exempelvis städning. Kan jag lägga bort det jag har nu skött själv. Jag själv och min gamla mamma, 83 år, har ju hjälpt mig här och min man. Men då skapar ett arbetstillfälle. Så att, ja, men det handlar om att fördela om sin egna tid och sätta, jag ska göra det jag är bra på. Och så får jag att alla gör det man är bra på. Eller hur? Det, visst är det ganska bra. Det är inte så vi gör, Reine.
Ja. Du sa tidigare här också att du har massa idéer. Finns det någon idé som du skulle vilja skulle bli verklighet här i Kalix? Då tänker jag kanske inte att du har den tiden och möjligheten. Men att du skulle vilja se någonting för att lyfta just besöksnäringen här i Kalix.
Tänk att det har jag. Det har jag. Vi har ju det gamla golfhuset nere på Udden. Det är... Förstår jag att det är ju ingenting som kommer göras någonting åt, antar jag. Men där skulle jag vilja göra ett kallbadhus. Jag menar, alla Kalixbor och gäster kan gå och bada. Ja, men sätt en korg. Gör att man kan gå ner och bada isvak under säkra förhållanden. Att det finns en bastu, ja men vd, alltså möjligheten till det. Där alla får använda året runt. Ett kallbad, kallbadhus. Tänk vilken grej.
Det skulle ju säga, tror jag, locka en ny kundgrupp till Kalix.
Ja, men det är ju för även Kalixborna. Alla kan ju, alltså det är ju så himla modernt att man är inne med att man ska bada med isvaksbaden och allting. Ja, men det har ju alla att man kan komma ner bara i den miljön. Jag tror att det skulle vara en bra grej för både Kalixborna och för besöksnäringen och allting, att vi har det på ett fint läge. Tänkte jag. Nej, det skulle jag vilja ha. Det. Sen har jag ju lite andra små idéer. Ja, men man kan ju aldrig egentligen sluta, hur ska jag säga, det här är ju hur man tänker, alltså hur man ser möjligheter. Jag har ju alltid varit en sån person som att jag får ju från det ena, inte från det ena till det andra, utan jag försöker ju ha en röd tråd. Men där kommer då min kära man, mitt ankare, in och säger, nu tar vi och lugnar ner oss ett tag innan vi går på nästa. Nej, men så är det faktiskt. Jag får ju förhandla mig fram till allting det jag skapar, alltså på hemmaplan med min familj. Alltså, vad tycker ni? Jag sitter och bollar innan det blir genomförbart. Men jag får ju argumentera för min sak. Men det är ju så, och det är ju som med allt. Men idéer har jag, men det är framförallt det jag skulle vilja ha här och nu. Det är ett kallbadhus nere på den udden.
Tycker du att man skulle kunna utveckla området kring Kalixälven? Vi har ju förmånen att ha den här nationalälven som en liten pulsåder som går genom Kalix egentligen. Du har din verksamhet, vi har Filipsborg som har sin verksamhet, vi har Sommartid och har vi på Strandängarna. Det känns som att det finns potential.
Ja, men det gör det. Det gör det, absolut. Och det tycker jag, och det är ju längs efter hela. Sen vet jag att här delar vi ju Kalix väldigt, väldigt mycket i både, ja men vad ska göras och vad ska inte göras. Men jag tycker att allt som bara kan visa fram det vi har på olika sätt. Ja, men nu har vi gjort lilla småstaden, det är jättemysigt, man har gjort en fin lekpark. Vi har strandningsbadet, men absolut, men vi har ju åt andra sidan. Vi har ju uppströms också, finns det ju mycket man kan utveckla. Jag tycker självklart att det skulle man kunna göra. Alltså på något sätt. Ja, men du kan göra ett stugboende kanske på något ställe ut med älven. som man kan använda året runt, självklart. Det är det jag menar, att året runt det gäster kan komma till oss. Så att, ja, jo, visst, absolut. Det tycker jag.
Jag tänker en härlig restaurang alldeles in till älven.
Ja då, det har jag nu också varit på.
Jag vet att du har varit på det där lite grann. Det är det jag vill komma fram till. Jag vet att du har haft idéer där.
Ja, men klart jag har haft. Och jag känner ju det. Men, för det första, jag kan ju inte behöva det som börja laga mat. Det går ju rakt inte. Men vi har ju så duktiga kockar i Kalix. Ja, men, och jag har ju varit på vissa och tyckte, ja, men starta, dra igång. Absolut. Men det är ju som jag, det är ju ett gedig, hur ska jag säga, det är ju ett bara för att jag tycker det så måste jag ju så försöka forma, lägga om min idé på ett vettigt sätt. Alltså för att se värdet i det. Det är väl lite grann det här att en sån idé måste växa hos personen själv. Vad kan jag skapa? Vad kan jag komma ut med? Men självklart så får ju människor att börja tänka mer om man är på från yttre påverkan. Så vi har ju jätteduktiga alltså kökschefer och allting, kockar. Jo, ja, men absolut. Jag tycker att det på golfklubben skulle vara en jättefin restaurang. Det tycker jag faktiskt.
Vi skulle kunna prata hur länge som helst med Marit här. Dels om alla dina resor. Jag vet inte hur många resor och många länder du har besökt. Kan du bara ge ett exempel på någon sån där resa som du har varit med om? Som du ibland tänker tillbaka till?
Ja, vi sitter, jag har ju två underbara barnbarn, Elise 8 och Loa 5, och vi sitter ofta och ser på TV och så kommer man på olika ställen och det blir lite så här lite, ja, där har mormor varit och där har mormor varit och ja, Serengeti, Tanzania på safari, Kilimanjaro, ja, det var en häftig upplevelse. Alltså fick se Big Five plus geparden på en och samma dag, bodde där i krater och det. Kinesiska muren, gått på den. Stått framför Taj Mahal, som har varit min dröm innan ens resa kom i resebyråbranschen. Att någon gång vill jag se Taj Mahal i Indien. Helt fantastiskt. Sådana här saker som har stannat kvar. Många brukar fråga, vad har varit din bästa resa? Det kan inte jag säga. För det är så pass många. Alla har ju varit på olika sätt. Ja, men flyga helikopter över Las Vegas. Jättetrevligt alltså. Kryssa i Karibien. Ja, du hör ju. Mm.
Då måste jag ändå ställa frågan, drömresan. Vart går den i så fall?
Faktiskt så har inte jag varit i Sydamerika. Mm. Och hade en chans, det var precis innan resebyrån föll. Det var oktober månad, så fick vi en studieresa. Eller hade kunnat följt med till Machu Picchu. Det ville jag ju faktiskt. Det är som en Machu Picchu, alltså Inka-kulturen, det är en drömresa som jag vill uppleva någon gång.
Det känns på något vis som vi sitter och pratar här, Marit, att du trivs rätt bra just nu med livet.
Jo, men det tycker jag. Ja, men nu är det som att nu har vindarna vänt lite grann i alla fall. Ja, men det positiva vindar. Nu har det varit över två år. Nästan tre år, jättejobbigt. Alltså jättejobbigt, det har varit mycket. Alltså jag var ju så ledsen, jag har varit rent mentalt trött. Det har varit jobbiga händelser av olika anledningar. Jo, men det har som vänt, det börjar landa lite grann. Jag känner att jag börjar få en styrka på min mål, på mina mål. Vad vill jag? Hur vill jag utvecklas vidare? För det är ju som jag säger, man utvecklas ju hela tiden. Och vad kan jag tillföra? Hur kan jag hjälpa till? Ja, men nu hjälper jag till, är jag med i den här styrgruppen inom med besöksnäringen, där jag förhoppningsvis kan tillföra någonting, där jag får lyssna på vad andra tycker och tänker. Det är kul. Ja, men framförallt också som, nu pratar jag så fort igen. Jag ska försöka artikulera. Nej, men framförallt det här att få möten med människor på lika villkor. För även fast jag har, när jag är med i iglosarna, så är det ju möten med människor. Men där är ju mina gäster så pass glada. De är ju i sin bubbla just där och då. Och då är det ju deras behov man lyssnar och tar till. Nu får jag utlopp för mina behov, bland annat i det här med besöksnäringen. Är jättekul. Och sen framförallt då, att jag då har bestämt mig att dra igång resebyrån igen. Det är skitkul.
Hämtar du all energi ifrån?
Det är faktiskt, jag tror det eller ej, men det är energin får jag när jag känner att jag får ett lyckligt, bra avslut på någonting. Ja, men jag har gjort en bra affär, jag har fått nöjda kunder, de är glada. Mina barnbarn framförallt. Och det kan ju också många tycka, ah, men gud vad du har mycket med barnbarn. Jo, så vad du är mycket barnvakt. Nej, jag är inte barnvakt med den där Ida och Simon. Fråga om vi kan vara barnvakt. De ska på något evenemang kanske. Då är jag barnvakt. Men sen när jag hämtar dem från skolan, förskola. Så då är det bara för mitt ego. För att få ladda mina batterier. För när jag har Eris och Loa, då släpper jag allt. Det är så fantastiskt kul att lyssna på.
Kan du släppa allt? Det kanske du kan göra.
Ja, det kan jag faktiskt. Det kan jag. Och bara sitta och prata med Loa, han är 5 år. Alltså lyssna på hans funderingar. Ja, men vi gjorde svärd här en dag av någon gammal liten gal. Och han tyckte det var så kul att fäktas med mig. Och han frågade, alltså mormor, har du varit ninja någon gång? Nej, men du vet sådana där saker. Ja, men då tänker man ju inte på någonting annat. Ja, men man lyssnar på Elise, hon har haft det på skolan. Ja, men du vet. Nej, men det är jätteroligt. Ja, därför mycket energi. Mycket också energi. Har börjat hitta naturen faktiskt. Jag har ju inte varit naturmänniska någonsin. Tyvärr skulle behöva hitta också motion. Det har jag inte. Det är jag allergisk mot. Nej, men det måste jag. Nej, promenader. Jag har ju en liten hund som är 2 år. Så att, henne går jag ut på promenader. Ut i skog och mark. Var i söndags nu. Det här söndagen som var fantastisk dag var det ju. Så våra barn drog oss mig till Rågavaträsket. Aldrig varit där. Fantastiskt trevligt.
Men det visar ju bara vad vi har i vår närhet, tänker jag också.
Ja, nej, men det är ju så. Fredrik då, som jag samarbetar med Miglus, och han bara, ja, där har jag varit några gånger. Alltså, han bara, det var ju väldigt trevligt och fint. Jag är här för första gången. Ja, nej, men fantastiskt. Och det är det här, en av våra döttrar och hennes sambo, Emil och Johan, de är väldigt mycket ute i skog och mark. Så att de drar ut att nu ska vi dit och det är mycket utelunchen, nu man får lära sig hur man gör mat, alltså, ja, men på ett annat sätt lära sig, men förstår du, jag är ju inte så van med det, så att nej, det är kul och det är energi, och sen skulle jag behöva börja träna, men det gör vi någon dag, men inte idag.
Vad ser du mest fram emot just nu?
Nej, men det är ju uppstarten av min byrå. Det är det jag ser fram. Så nu ska jag träffa lite inredningsfolk. De ska, för även där, jag tror mig kunna men jag kan inte. Jag ska, nu vet jag hur det ska se ut, så nu ska jag ta en lokal entreprenör här och ta hjälp av dem och få komma igång och börja inreda, börja skapa. Det är det jag brinner för just nu. Tycker det är jättekul. Jag skulle jättegärna bara ikväll vilja gå ut och käka med ett par vänner som inte jag har träffat på länge. Skulle jag tänka bara för idag. Nej, det är nog mest det här nu. Och så framförallt ser jag fram emot att det kommer mycket nya bokningar som kommer in till Iglusarna. Det är också jättekul.
Kommer det att kännas den dagen när du får trycka i din nya lokal på den första bokningen och skicka iväg biljetterna till några lyckliga resenärer?
Ja, men det är väl det här som jag säger att tacksamhet. Det är väl det, tacksamhet, att jag får ett nytt förtroende. För det är ju det här det handlar om, att vända människan, det här med att okej, resebyrån den förra gick i konkurs. Det var inte mitt fel, vilket jag hoppas, jag tror 90% av befolkningen förstår att så är det. Nämligen att jag får ett fortsatt förtroende. Så tacksamhet tror jag. Och att de väljer att komma till mig, det är nog det jag kommer att känna mest. Lycka, tacksamhet och lycka.
Marit, tack så mycket för att du kom som gäst. Hur var det förresten att sitta och prata så här om sig själv? Lite privata saker också.
Nej, men jag har ju inga problem att prata. Nej, men sen, jag brukar säga att jag pratar både på in- och utandning. Sen är det givetvis, jag väljer ju också vem jag vill prata om och vad jag vill prata om. Till allmänheten. Det här med Gabriella också som jag nu berättade tidigare är ju att det har ju varit ganska känt i Kalix, för det var en jättetuff period för oss. Men jag tänker just det här, ja, men jag är glad att du ville prata med mig. Jag tyckte det var jättekul. Och sen att jag får känna mig lite fågeln Fenix, lite grann sådär. Ja, men jag känner lite.
Jag tänker så här, Marit, att du skulle nästan kunna ha en egen podd, för du är rätt bra på att prata.
Det tycker jag. Måste lära mig artikulera och prata mycket saktare innan jag är där. Nej, men jag vill ha sagt mycket på väldigt kort tid. Men jag har mycket att berätta. berätta. Jag har mycket att förtälja.
Jag tycker det här är styrka som du har.
Du tycker det? Tack. Ja, men det är ju så snällt av dig. Ja, men det var ju... Jo, men det här är jag som person. Och det är ju att det kan ju misstolkas. Många kan tänka mig, ja, där kommer hon igen. Och ja, men jag, verkligen inte att jag medvetet på något sätt försöker att jag kör över någon eller på så sätt. Det är inte min... Och sen tål jag också faktiskt att säga att jag kan vara tyst. Det brukar jag faktiskt säga om det är större samkväm. Så att ni får, tycker ni att jag blir för mycket så säger ni bara till mig. För det är jag som person. Men jag kan vara tyst också. Fast det brukar inte många gilla.
Alltså jag tycker det är så ärligt att vara sig själv.
Ja, men visst är det ju så. Men det är ju det som jag säger att när jag ber någon om jag säger att de tycker att jag ska vara tyst och jag blir tyst. Då är man inte nöjd med det heller. För då är det något som är fel. Så att ja, men det här är ju jag som person. Det är ju så. Ja, det är, jag testade det också när jag suttit i tyst Reine. Jag ska säga, det har inte varit kul.
Tack så mycket för att du kom hit.
Tack Reine, tack att du kom.